Varmt välkomna till Eddie och Linda Show. Vi sitter ju som vanligt på Kokorock och luktar matos, eller jag får säga.
God lunch.
God lunch, ja.
God lunch.
Hur är det med dig, Linda?
Ja, det är jättebra. Ja. Hur bra som helst.
Vad har du gjort i veckan?
Ja, vad har jag gjort? Jag har tränat och jobbat och tränat.
Är det det enda du gör nu?
Ja, nästan. Mm. Ja. Det är en väldigt sån riktig träningssäsong nu.
Ja. Vilken muskelgrupp? Jag vet ju vilken muskelgrupp du fokuserar på, men jag vill, om du kan erkänna det här nu för våra lyssnare.
Vadå?
Vilken muskelgrupp fokuserar du mest på nu?
Jag älskar att träna rumpa, säger någon här.
Ja,
ja, det gör jag kanske. Ja. Och axlar. Måste
det är
jag
den där, så du, alltså, work that ass helt enkelt.
Ja, och det är ju lite så i min ålder, så behöver man fokusera på det. Så är det bara.
Jo, men nu när du börjar närma dig 65 så är det okej att ha lite hängig rumpa.
Det är liksom... Ja, det är så roligt. Nej, ja. Det är aldrig okej.
Hur gammal är du egentligen?
25 plus. Det är jag.
25 plus, ja, det kan man ju också säga.
Ja,
som,
ja, så är det. Mm. Ja, hur mår du?
Du, jag har dragits med en man cold.
Oh.
Och du, ja, ni inser ju här att när en man är förkyld så då är du nära döden.
Ja.
Roland Jansson gjorde ju en sån reklamfilm för många herrans år sedan att ni tjejer klagar över det och föda barn, men ni ska bara veta hur din kille är riktigt förkyld. Och
det
var så jag kände i lördags. Typ.
Jag har noll tålamod för män som är förkylda. Noll.
Jag tycker du har noll tålamod med alla män.
Ja, så är det kanske.
Överlag.
Ja, så kan det vara. Ja, så kan
förkylning
vara.
Eller ej.
Ja, jag känner det. Ja, ja. Så är det.
Mm. Nej, jag tränar. Har precis avslutat lite läge med landslaget. Och just nu när vi spelar in detta så är det ju bara 10 dagar kvar till min sista turnering som idrottare.
Mm.
Så att
när det här går ut i eten så har ju du förmodligen...
Vi får hoppas att det har gått väldigt, väldigt bra.
Ja.
Det är världsmästerskapet i brottning, både fristil och grekisk-romersk stil, som jag ska försöka ta hem igen. Mm. Och lyckas jag nu så har jag vunnit dubbla guld 3 år i rad. Så att, det har varit ett fokus som har varit helt galet väldigt länge. Och nu känns det som den där sista upploppsrakan. Jag går och trampar på lite moln faktiskt.
Spännande. Kommer gå jättebra, tror jag.
Det, ja, herregud. Kramas med män i tights, det vill ju de flesta göra.
Ja, absolut.
Vi har ju faktiskt en gäst med oss idag, Linda.
Vi har en sån cool kvinna med här idag.
Ja, jag kan väl säga så här att den här tjejen, hon kör sitt eget race, alltså totalt. Är det någonting som hon inte vet så kontaktar hon bara...
Det är inget som är omöjligt.
Nej, alltså så att jag kommer binda upp henne på ett väldigt långt kontrakt sen så vi ska börja jobba ihop. Verkligen, för jag behöver ha någon som har lika stor ADHD som jag har.
Man har ju ett härligt uttryck som är hur svårt kan det vara? Och det är liksom hela hennes liv handlar om det. Jag känner ju henne lite sen innan och vet ju att hon är... cool och det finns liksom inga hinder.
Nej, och det är det som är så härligt att för det borde ju faktiskt fler människor anamma. Hur svårt kan det vara? Vi ibland så målar vi fan på väggen för att och gör problemet större än vad det faktiskt är.
Också att man inte vågar testa. Så att jag tänker att det här avsnittet kommer bli ett sånt riktigt inspirationsavsnitt, tror jag.
Ja,
för att våga.
Ja. Så förra programmet vi spelade in blev ju ett relationsprogram helt plötsligt.
Med Kock och Rock.
Ja, med Kock och Rock. Det var ju helt... Och idag så blir det ett inspiration.
Alltså. Ja, men jag tror det faktiskt. Det här är ju en kaxig, cool kvinna som har gjort författardebut och inte är författare. Och jag tror inte ens att hon hade tänkt att hon skulle bli författare. Och helt plötsligt har hon skrivit en bok och sen ringer hon Colin Atley och Lena Bergström och säger att de ska ju filma hennes bok för den är så bra.
Då kanske ni har sett henne i TV4s morgonsoffa. Ni har säkert hört talas om den här boken och vi kommer presentera henne alldeles strax. 90.7 and 95.4 Pirate Rock. Ja, vi är tillbaka. Är du Linda Show? Vi sitter på Kock och Rock och vi har ju som sagt gäst med oss idag. Så att, Linda, du får sköta presentationen idag.
Ja, men som jag sa innan, hon är ekonom i botten och jobbar med det och har helt plötsligt bara skrivit en bok som har gjort succé och som nu ska bli film. Maria Wennsund.
Varmt välkommen.
Tack så mycket.
Välkommen hit.
Är du nervös att sitta i heta stolen?
Nej.
Jag tror inte mycket som är nervöst för dig, va? Är det så?
Nej, men det här var inte nervöst. Det har varit andra grejer som har varit mer nervöst, kan jag säga.
Vad tycker du är, vad blir du nervös av då?
Nej, jag inte har kontroll.
Ja.
På ett, men nu har jag kontroll. Jag känner att jag har gjort det här nu några gånger, ganska många gånger. Ja. Så nu är jag inne där, men första intervjun var ju jättenervös. Ja. Jag är rädd för alla grodor som skulle flyga i munnen och det vill man ju inte att de ska göra. Man vill ju verka liksom smart.
Ja, vi har ju faktiskt en person här med oss idag som pratar lika mycket som dig och mig. Det är ju fantastiskt.
Ja, nej, jag kan säga så här att den enda gången vi har blivit slagna på fingrarna, det var ju faktiskt när Micke Di var med. Han tog över programmet totalt.
Ja, jo, det gjorde han ju. Ja. Ja,
men så vi får se om du slår Micke Di då. Det programmet var 19 timmar och... Nej, jag...
Ja. Ja, härligt att ha det här, Maria.
Tack så mycket.
Jättehäftigt. Men,
ja. Jag har fått till mig att du då som författare och ekonom, men du läser inga böcker själv.
Nej, dessvärre inte. Och det handlar inte om att jag är ointresserad. Utan det är ju bara helt... Alltså det finns inte tid. Tänk dig själv. Du ska göra allt det jag håller på med. Dubbla heltidsjobb, sen ska du skriva 3 böcker på ett år. Fixa filmmanus. Du ska vara ute på mässor. Du ska vara på intervjuer och vara med i tidningar. Ja, men sen ska du ha liksom... Ja, du ska läsa då 50 böcker per år för att bli en bra författare. Jag menar, dygnet har 24 timmar. Du måste ju hitta någon form av begränsning och... Ja.
Och då var det de andra kollegorna som fick stryka på pälsen?
Ja, inte kollegor, för jag menar, jag är ju egentligen ingen författare heller. Jag vet inte riktigt hur jag har hamnat här. Det är en lång historia, men alltså, jag älskar historier och jag lyssnar. Men om du lyssnar så kan du göra så mycket saker vid sidan av. Mm. Men att sitta och läsa, alltså, det tar tid. Jag har inte den tiden just idag, men kanske i framtiden.
Men du, om vi börjar en helt annan ände. Vem är Maria och var kommer du ifrån?
Vem jag är? Jag kommer från Kohögen, alltså Kohög i Partille. Mm. Har faktiskt bokstavligen vuxit upp med kossorna. Jag var 4 år när jag besökte Laggon första gången och fick min egen kossa som hette Dina. Mm. Och sen, ja, jag började mitt liv där egentligen. Var med på kosläppen i form att jag blev placerad på en av kossorna. Idag är det en sensation. 10 000 besökare, men det var det inte då. Det var bara jag och bonden. Så jag satt där och flög oftast av utanför dörren. Men ett år satt jag kvar ända borta till påskbrasan. Det var väl min ridkarriär som började där.
Mm, för visst hade du redan då bestämda drömmar som du tog dig igenom. Du skaffade väl en häst ganska tidigt själv?
Ja, alltså drömmarna om en egen häst efter att kossorna då hade passerat. Det var ju såklart en liten ponny som stod i grannstallet till bondgården. Jag var 7 år, hästen var nyfödd och jag visste att bonden brukade sälja sina uppfödningar runt 4-5 års ålder, så jag visste att jag har 4-5 år på mig att spara ihop de här pengarna.
Hur gammal var du då?
Då var jag 7 år, ja. Mm. Och jag hade fått ett pris på 7000 kronor på den här ponnyn. Det var ganska mycket pengar då och mina föräldrar hade ju inte ekonomin, så jag visste att nu kör vi. Så jag gjorde allt för pengar.
Som vad?
Det där kan ju misstolkas ganska hårt.
Ja, men hon gjorde också ganska mycket.
Ja. Ja, men sen får man tänka att jag var 7 år.
Ja, bra det.
Men man kunde göra många pinsamma saker. Jag, till exempel, alltså, mina vänner fick ju veckopeng precis som jag. Och den ville jag ju åt. Så vad kan jag göra för att få er veckopeng? För det var enda sättet i den åldern att tjäna pengar. Och så hittade på massa hyster med. Jag satt mitt i backen i Kåväg där vi bodde och kunde kissa en papperskorg. Och när bilarna åkte förbi så låg de och skrattade bakom busken. Jag bjöd på detta för jag fick ju deras veckopeng. Jag knackade på dörrar och spelade minidragspel och gjorde bort mig. De låg bakom häcken och skrattade. Inga problem, jag fick ju deras veckopeng. Så jag gjorde väldigt, väldigt mycket. Eller gjorde allt för pengar i princip. Så det tog mig 5 år att få ihop de här 7000 kronorna.
Och då köpte du en häst?
Jag hade ju tänkt det. Men när jag kom till bonden så hade han höjt priset med 5000. För han hade varit och löshoppat ponnyn hos familjen Emanuelsson. Och de sa att det var en hopptalang. Och då kände jag ju att det här var ju en omöjlig uppgift. 5000 till.
Hålla på och kissa i papperskorgen här i 3 år till. Liksom.
Ja, det finns ju begränsningar. Ja. Och man blir ju äldre. Men min bästa kompis, hennes pappa vann på travet. En ganska stor summa. Så att han ryckte in och blev min räddare. Så jag fick resten av pengarna av honom. Pirate Rock, the
home of rock music. Ni lyssnar på Eddie och Linda Show och vi sitter på Kockarock och har Maria Wensund med oss. Det här, du har ju varit driftig från barnsben. Var kommer det ifrån?
Jag tror att det hänger ihop med min uppväxt som... verkligen har varit jättebra, men väldigt traditionell och Det var inget överflöd av pengar. Jag lärde mig ganska snabbt. Vill jag komma någon vart? Vill jag ta utsvävningar utöver det som är liksom det normala? Lös det själv. Vi fick ju, alltså mina kompisar åkte på utlandssemestrar och de åkte på skidresor och vi åkte till Öckerö och tältade. Eller i en ägghusvagn till Öland. Det var liksom mina semestrar. Och det var inget fel i det, men jag visste det. Ska jag komma någon vart, lös det. Jag hade även drömmar om en, när vi var yngre då, jag och mina bröder, om en egen snowracer. Och det fanns ju inte ekonomi till det. Så pappa byggde en egen lång snowracer kan man säga, av längdskidor. Och en hel bänk som rymde hela familjen Glans. Och det var ju ingen snowracer, den rörde ju sig knappt i backen. Så det var väl de här signalerna som gjorde att jag kände att ska du komma någon vart, lös det själv.
Men det var ändå så att dina föräldrar också var ganska påhittiga då att lösa saker?
Absolut, eller? Ja. På sitt vis. Ja. Men det var inte riktigt mina mått.
Ja.
Men då, ditt uttryck, hur svårt kan det vara? Ja. Var kommer det ifrån?
Ja, det är väl just det här att ta tag i saker och ting, vill du något, men lös det. Hur svårt kan det vara? Alltså det är väl inget egentligen genomtänkt uttryck. Men jag har ju förfullts av detta nu och jag har väl på ett sätt levt upp till det också. Och det är ju mitt motto, hur svårt kan det vara? Kasta det ut, försök, misslyckas du, ja men ta det därifrån. Istället för att sitta och fundera på en massa olika möjligheter om det kommer att gå bra och inte. Och sen om du väl fattar ett beslut, gjorde jag rätt, utan kör. Och funkar det inte så lös det därifrån. Och det funkar ganska bra. Inte alltid, men oftast.
Ja, för du har ju haft jobb sedan ganska tidigt i ditt liv. Eller? Olika arbeten.
Ja, jag började ju när jag var 14 och det hängde ihop med den här förbannade ponnyn då. Jag skaffade ut arbete som att jag skulle dela ut tidningar på söndagar för att kunna föda ponnyn så han inte svalt ihjäl. Och det var ju jättebra, såklart. Men sen så började ju mina ekonomiska tankar och snurra igång och kanske att man kan få bättre betalt per timma. Så jag bestämde mig för att jag skulle åka till Triumfklass som ligger i Partille och söka jobb. 14 år gammal och jag hade hört att kort och lite sminkad, då får man alltid jobb. Så jag bad min far att köra mig dit och han var rätt chockad över hur jag såg ut. Men han sa, okej, vill du det här? Jag kör dig. Jag klampade in på personalkontoret där och presenterade mig och talade om att jag har en häst som behöver mat, så jag behöver jobb. Och jag fick det svar att ja, men du är 14, du är ett år för ung. Ja, men jag kan inte vänta ett år på att få jobb, för då är hästen dött. Så jag sa det till honom, jag kommer tillbaka om en vecka, jag tror att du löser något jobb till mig. Så jag lämnade, stolt, och återvände om en vecka, som jag hade sagt. Och han hade löst jobb. Han sa det, du Maria, jag har ett städvikariat på 6 veckor. Och när jag räknade ut timpenningen där så insåg jag att det täckte ju alla söndagar med tidningsutdelning. Så jag tog det.
Snyggt.
Ja.
Ja, det är ju fantastiskt. Och sen har du bara fortsatt i den banan, eller hur? Med att skaffa jobb själv. Inte väntat på att någon ska knacka på dörren, eller hur?
Nej, utan jag har ju gått min egen väg och ja. Har ju tyckt att jag har varit kung på vissa olika områden som jag kanske inte har varit kung på, men det har ju inte hindrat mig utan jag har ju kört på. Och sen har jag ju bromsat i andra änden. Till exempel när jag sökte mitt första ekonomijobb. Jag hoppade av 3 år ekonomisk linje. Så när jag sökte det här jobbet så valde jag att åka dit personligen och knacka dörr. Hade med mig mina betyg. Kanske en liten lugn om att tredje årets betyg inte fanns tillgängligt. Så jag lämnade sista årets betyg. Och jag sa aldrig att jag hade gått ut. Jag sa bara att jag gått 3 år ekonomisk linje. Liten lugn, men funkade bra. Och det enda kriteriet som den här byrån hade var ju att det var en liten byrå med 2 anställda. Och de hade 2 mörkhåriga marior som hette Maria Johansson anställda. Så de sa, inga mer mörkhåriga marior, snälla, för det blir problem. Men jag knackade på och jag fick jobbet. Och körde på i 3 månader och insåg sen att jag kan ju inte det här. När de började prata om bokslut, jag har ingen aning om vad bokslut var. Så då gick jag in till chefen och så sa jag upp mig. Och så sa jag det att jag kan inte ekonomi, jag är ledsen. Men jag orkar inte mer. Jag har jobbat varenda kväll och försökt att lära mig, men det håller inte längre. Och då skrattade han och så sa han det att okej, har du stått ut i 3 månader och löst det här, då är du välkommen att stamma. Jag gillar din energi, vi skickar dig på utbildning. Så det var så min ekonomikarriär började.
Hur svårt kan det vara?
Hur svårt kan det vara?
Det var rätt tufft, men det gick.
Jag fattar det.
Och hur svårt kan det vara? För att just nu så ska vi ta en liten paus och vi är strax tillbaka. Pirate Rock. Hey, it's Tommy Thayer from Kiss and you're listening to Pirate Rock. Välkomna tillbaka till Ed och Linda Show och Maria. Om du skulle få tänka hur dina närmsta vänner och bekanta skulle beskriva dig, vad skulle de säga då?
Oj. För det första tror jag de skulle säga att jag har ett väldigt gott hjärta. Mm. För det har jag. Kanske bryr mig för mycket om andra människor och sätter mig själv tillbaka. För jag är en sån typ av människa. Sen skulle de säga att jag är mycket. Att jag har för mycket idéer, för mycket tankar, för mycket lösningar på allt som är omöjligt. Och de skulle säkert säga till mig att håll tyst.
Typ. Det är fantastiskt för det skulle finnas mer sådana människor. Fast man kan ju också få lite skit tyvärr för att man är en sån människa. Ja, ja,
jag vet. Ja.
Men du, var bor du någonstans idag och hur lever du idag?
Idag bor jag på en gård i Hemsjö. En liten vacker halvö med strandtomt mot en bypöl. Men det är ändå vatten. Drömmen är ju havet, men det har man ju inte råd att bo vid. Så det blev en bypöl. Mm. Men fantastiskt vackert. Jag har anker, katter, en underbar man.
Häst?
Jag har två hästar som går på bete, men jag har inga egna hästar för dagen. Jag sålde dem förra året, så jag är väl hästlös på ett sätt. Både skönt och sorgligt. Mm. För jag har levt för de här djuren.
Det tar också väldigt mycket tid med hästar, väl?
Ja, mycket tid och mycket pengar. Mm.
Men man kan göra bra hamburgare av dem, har jag hört.
Eddie.
Den pratar vi inte.
Han fick just två stycken som är på att strypa honom med mikrofonsladdarna här. Ja. Usch, Eddie.
Du är ekonomichef på ett företag som säljer och installerar bergvärmepumpar.
Yes.
Och driver en egen redovisningsbyrå tillsammans med din dotter.
Yes.
Två heltidsjobb.
Ja, alltså jobbet hos värmekällan där jag jobbar är mitt heltidsjobb. Sen har ju min dotter resten av redovisningsbyrån, så hon jobbar ju heltid där. Men jag är ju liksom sambandscentralen, kan man ju säga. Men det är hon som jobbar i själva bolaget, för jag har fullt upp med värmekällan. Mm.
Och nu då med böckerna?
Ja, och det kör ju jag på fredagar och helger. Jag gick ju ner i tid när pandemin kom från mitt huvudsakliga jobb, för att det skapade mer tid när jag började jobba hemma.
Men du, hur kom du ens in på att skriva böcker?
Ja, jag har ju aldrig drömt om att bli författare. Jag har inte läst en bok sedan jag var 13. Så det är inte så att jag jagat det här. Men däremot så hade jag en händelse. Jag jobbade ju extra i ett gatukök när jag var 26 år gammal. Jag började långt tidigare, men det här hände när jag var 26 år. Det var en liten pojke som började hänga utanför det här gatuköket, och han var rätt annoying. Han gav sig inte. Han ville ha kontakt med mig och jag försökte väl skrämma iväg honom, för det var mycket människor och jag hade inte tid med honom, men han gav sig inte. Han ville låna en trasa och en hink med vatten för att skura bord, och han plockade skräp, och till slut insåg jag att okej, men kom in och hjälp till då. Så jag släppte in honom bakvägen, så han började hjälpa mig skära sallad och fixa och dona. Och vi byggde upp en vänskap, inte en oväntad vänskap, men en ofrivillig vänskap. Och efter ett år så hamnade en polisanmälan under näsan på mig, där han säger bara: tror du mig så kör vi, annars tar jag tillbaka den. Och den här personen han pratade inte så mycket. Det var mest, ja, vi lärde känna varandra, men det var inte så mycket utbyte så. Och jag bestämde mig för att jag tror på den här historien. Han var inte kapabel till att hitta på den. Och jag har också egna erfarenheter där jag vet att det är viktigt att man faktiskt tror på det som har hänt. Och sen litade jag på att polisen skulle göra sitt jobb. Så vi startade väl en resa där som pågick i 3-4 år. Han pratade inte så mycket, han skrev brev till mig istället. Jag blev hans vuxna förebild som var med överallt. Vi var på polisförhör och vi var psykologer, skolkuratorer. Det var en lång och tuff resa.
Du hjälpte honom med någonting som han hade råkat ut för då?
Ja, jag vill inte gå in på i detalj vad det var, men det var en hemsk resa. Så jag blev hans vuxna förebild och vän i det här. Och det slutade med att förövaren blev fälld. Och den här rättegången var väldigt speciell, för jag satt och läste hans brev. Det var liksom så det gick till. Han kunde inte prata, så jag läste hans brev och sen fick jag förklara vår relation. Men förövaren blev fälld, så att, ja, det blev ju en upprättelse till slut. Men en tuff historia som har följt med mig hela livet. Och den här killen, han var duktig på att skriva, så han önskade att någon gång i livet, om jag fick tid, så skulle jag skriva ner hans berättelse. Och jag hade inte tid, men när corona kom, jag satt hemma på trappan i mars 20 och var egentligen bedrövad över hur allting skulle bli. Jag var orolig över företaget och om människor skulle få gå. Och då kom jag på det här med just det, boken Tänk om jag trillar upp in i corona, nu får du sätta fart, Maria. Så då började jag skriva och tänkte att nu kör vi.
Och den heter Tillbaka till Hemsjö. Och, nej, förlåt.
Inte den boken.
Nej, den.
Det här var liksom uppringelsen till att jag började skriva. Mm. Pirate Rock 95.4
and 90.7. Varmt välkomna tillbaka. Vi sitter med Maria Wensund och ja, vi får få reda på hur det faktiskt startade med både tragik och en tung berättelse. Men,
vad hände med den här boken som du började att skriva för den här pojken?
Det blev inget med den. Jag skickade den till ett förlag. Men jag kunde ju inte skriva. Så jag lärde mig under tiden och lyssnade på skrivarpoddar. Omarbetade efter det här enda förlaget som jag skickade till, deras förslag. Men det räckte inte hela vägen. Men jag hade ändå gjort det jag hade lovat honom. Jag hade dessutom bearbetat hela den här historien. Så jag var ganska nöjd. Jag lade det åt sidan och tänkte att ja, det var det. Men så går det några månader och så känner jag bara att det var ju så roligt att skriva. Och sen fick jag för mig, jag såg för mitt inre när den här nya boken då som jag faktiskt har gett ut. När Bodil och Bosse kommer gåendes på vägen. Alltså en helt fantastisk kärring, 81 år gammal. Sån ska jag bli när jag blir gammal. Och hon fastnade i mitt minne och sen så var ju fantasin igång igen.
Men hon finns på riktigt?
Nej.
Nej. Hon är helt påhittad.
Ja, ja.
Ja, okej. Okay. Ja, jag trodde att du hade fått ut av någon person. Nej.
Nej, inte så rätt av. Utan den här historien kom ju till mig när jag såg dem för mitt inre. Jag gick och funderade. Och sen på nyårsdagen 22, när alla låg och sov och var lite halvbakfulla, som man brukar vara, men inte jag. Så tänkte jag bara, nu har jag tid. Nu ska jag sätta mig och börja höra den här kvinnans röst. Och det är... Allting drog igång med rasande fart och 12 veckor senare hade jag ett råmanus klart till det här, vilket är helt galet.
12 veckor,
415 sidor bok. Men det var ju väldigt, väldigt mycket jobb kvar efter det. Man jobbar ju med lektör, man jobbar igenom med förlaget sen när det väl blev antaget. Men från början var det liksom den här maniska perioden när man bara skriver och skriver. Jag är ju en liten periodare.
Men hur gick du vidare då? Fick du för dig bara skicka in det till olika förlag eller vad gjorde du?
Nej, men jag tänkte så här. Nu har jag en historia som berör. Och jag kan inte skicka till ett förlag. För då ska jag skicka till ett förlag i taget. Så jag är pensionär innan den har blivit utgiven. Så jag tog alla förlag som jag tror skulle vara intresserade. 14 stycken. Men jag hade också tänkt igenom. För jag visste att förlagen får så mycket manus varje år. Det är svårt att bryta igenom det här bruset och synas. Så jag hade en briljant marknadsföringsidé. Och det var ju att min favorituppläsare, för jag lyssnar ju på böcker även om jag inte läser. Hon heter Anna-Maria Kjell och jag kände bara att hon ska läsa in de två första kapitlen på min bok. Det var liksom mitt mission. Så jag letar reda på hennes nummer, får tag på henne. Hon har precis landat på en flygplats. Jag presenterar mig som Maria, en debutant. Som har skrivit en bok som jag vet kommer att bli utgiven med hjälp av din hjälp. För du är min nya marknadsföringsidé. Hon skrattade ju och jag berättade. Och hon tyckte det var en briljant idé, men hon hade ju inte tid. För detta var ju i mars 22 och hon var fullbokad hela 23 ut. Och då hör jag mig själv säga, men hur svårt kan det vara? Gå upp lite tidigare imorgon så löser vi det här tillsammans. Och sen direkt när jag hade sagt det här så kände jag bara, herregud Maria, du får skärpa dig. Men hon tog det bra. Hon började skratta och så sa hon, vet du vad, jag går upp lite tidigare imorgon om du löser studiotid. Och att lösa en studiotid var inga problem. Så en vecka senare hade jag hennes röst på mina två kapitel. Då var jag nöjd.
Hur svårt kan det vara?
Hur svårt kan det vara?
Blev du nöjd med de här två kapitlerna när hon läste in det?
Ja, jag grät när jag lyssnade på det. Sen skickade jag iväg den här och boken till 14 förlag. Och hade förberett mig på att nu börjar resan. 3-4 månader innan du hör något. Och sen kommer alla nejen att trilla in. För det är så det funkar. Det tog 10 dagar och sen kom första jaet. Inom 2 veckor hade jag fått 3 ja. Och då kände jag bara, men herregud, nu måste jag ringa runt till resten som inte har svarat. Och säga att vill ni vara med så får ni läsa. Så jag peppade dem och då fick jag några ja till. Och den här boken och filen hade ju hamnat i skräpposten hos vissa förlag. På grund av den här ljudfilen jag hade skickat med. Men jag fick mitt drömförlag att tacka ja. Och då var jag nöjd.
Men du visste direkt då att men okej, det här, du visste att men det här förlaget vill jag helst till? Eller?
Ja, det var ett förlag som har en vd som heter Jonas Axelsson. Som är, han är lite mer snabbtänkt och lite mer rörlig. Alltså jag är ju en hysterisk människa emellanåt. Jag kan inte ha den här gamla tugget utan jag behöver ha någon som tänker lite mer som jag. Och jag hade enligt mina erfarenheter av det jag hade lyssnat och läst tagit reda på att han är en sån. Så därför vill jag dit.
Ja, då har vi hittat rätt förlag med lite jävlare namma och tankesättet. Hur svårt kan det vara? Pirate Rock 95.4 and 90.7. Ni lyssnar på Eddie och Linda Show och ja, Maria.
Vad hände sen?
Ja, vad hände sen egentligen?
Ja, vad hände sen? Jag var en lycklig tjej. Hade inte riktigt fattat att det här hade hänt. Jag hade ju också skickat till en agent i det här utskicket med boken. Men hade ju aldrig tänkt att jag skulle få ett ja. Men de hörde av sig och talade om att vi vill signa med dig. Vi ser också filmen framför oss. Och då fick jag ju panik. För jag kände bara att jag har liksom mina jobb. Nu ska det bli bok. Jag måste ju ta hand om det jag säger ja till. Och jag kände bara att det här blir för mycket. Bara en tanke på att åka utomlands om de säljer boken och ska åka dit och signera. Alltså det finns ingen tid kvar. Så jag var väldigt artig och sa det att det är jättekul och tack så mycket. Men nej tack. Och då fick jag ett svar att Maria, man tackar inte nej som debutant till en agent. Och det var en av Nordens största så det var ingen liten agent. Så de gav mig sommaren att fundera. Och de talade även om att de såg filmen framför sig. Och sen när min sambo hade läst boken och han kom ner och sa att jag ser också filmen framför mig, men då är det Helena Bergström och Colin Nutley som ska göra det här. Då kände jag bara att ja, men fint, om jag löser filmkontrakt så kan jag tacka nej till agenten med gott samvete. Så då blev det mitt mission. Så jag letade reda på numret till deras filmstudio. En onsdag förmiddag ringer jag och talar om att jag heter Maria Wensund, skrivit en bok som har blivit antagen och jag vet att Colin och Lena kommer älska den, så jag behöver prata med dem. Och då skrattar de ju åt mig och talar om att det funkar ju inte riktigt så i filmbranschen. Men jag fick i alla fall den här tjejen att lyssna på mig, ta emot ljudfilen och boken och då var jag nöjd. Men jag hade ju förväntat mig ett svar tillbaka i och med att jag visste att den hade hamnat i skräpposten. Så att när onsdagen gick och inte hon hade svarat så kunde jag inte hålla mig. Så jag mejlade bara, hej hej, det var debutanten här. Har du tagit emot boken? Och då svarade hon på torsdag förmiddag vid 10-tiden att ja, jag har tagit emot den. Vi kommer att titta på den i mån av tid. Då var jag nöjd. Sen går det 4 timmar. Vi var lediga den dagen, jag och min man. Vi grejade i trädgården. Telefonen ringer, ett okänt nummer. Jag svarar, jag sätter alltid på högtalaren för det kliar öra att ha telefonen där. Och då hör jag bara, hello, this is Colin Nutley calling. Och du vet, jag fick ju inte fram ett ljud och min man, jag ser hans ögon som pottekul och bara, vad är det här? Och jag hade ju berättat för mina båda två bröder och de är ganska skojfristiga. Så han trodde ju att, min man trodde ju att det här är ju ett skämt. Så han tar ju bara telefonen, is this a practical joke? Och Colin bara, no, this is Colin, don't hang up. Och sen var ju samtalet igång och vi hade ett jättebra samtal där han talade om att vi har lyssnat på ljudfilen, vi ska läsa boken under helgen, kan du lova att inte skicka till någon annan så återkommer vi på måndag. Jag menar, vad skulle jag säga? Ja, it's okay.
Ja, inte så att man säger nej tack, jag ringer någon annan.
Nej. Och sen kom ju måndagen och jag tänkte han kommer ju aldrig ringa tillbaka. Men vid 10-tiden på måndagen så ringer han och säger vi vill göra film, kan ni komma till Stockholm?
Herregud, det är ju
som en dröm. Hur var nerverna då?
Jag ska vara ärlig att jag dricker aldrig champagne, men jag öppnade en champagneflaska. Och drack upp den.
Okay. Sen var nerverna i ordning igen.
Nej, sen mådde jag ganska dåligt. Men jag tänkte bara once in a lifetime. Alltså det var helt galet. Man tror ju inte att, även om jag tror emellanåt, det är därför jag är som jag är. Men någonstans när det verkligen blir på riktigt verklighet, alltså det går inte att ta in. Men det är så fantastiskt. Jag ångrar inte en dag att jag ringde det här samtalet.
Det förstår jag att du inte gör. Och när vi kommer tillbaka så vill vi höra mer om hur det var att träffa dem. Pirate Rock.
Hej allihop, det här är Joey Tempest från bandet Europe. Och naturligtvis lyssnar ni Pirate Rock.
Varmt välkomna tillbaka. Ja, du har träffat Colin Nutley och Helena Bergström och det är ju inte alla som har fått göra det.
Hur var det första mötet?
Ja, fantastiskt. Jag gjorde bort mig som vanligt.
Berätta, det här vill vi höra.
Ja, vi satt där. Jag var egentligen inte så nervös när vi kom dit. Men sen började de ju berätta om olika skådespelare. Och jag har ju liksom vuxit upp i stallet. Jag har inte kollat så mycket på tv. Visst har jag sett mycket film och så, men jag kan inga namn. De sitter där och pratar om några av Sveriges, jag ska inte nämna namnen, för det får jag inte. Men de sitter och pratar om några av Sveriges största skådespelare. Och tänker sig då de här personerna till olika roller i filmen. Och jag sitter där och försöker hålla masken, men till slut går det inte. Så jag säger bara, vänta lite nu, jag har ingen aning om vilka detta är. Och då börjar de ju skratta. Och i andra änden så säger jag, men jag löser det lätt, jag googlar upp dem. Så jag googlade upp dem och fick ju se då en av Sveriges största skådespelare. Och då skämdes jag ju, för jag vet ju vem den här kvinnan är. Det är bara det att jag kunde inte henne vid namn. Så jag fick ju liksom krypa till korset. Men det var goda skratt, det var ett gott möte. Och de har blivit goda vänner sedan dess.
Och ska göra den här filmen nu?
Ja. Och inspelningarna ska börja till våren. Om allt går som planerat. Och sen blir det biofilm julen 24 då. Om allt går enligt planerna. Det vet man ju aldrig i filmbranschen. Men det är långt gånget. Så det är båda gott.
Var någonstans kommer den här filmas någonstans?
De ska komma nu till hösten och titta på Hemsjö. Och se om det finns lämpliga platser. Men det är inte säkert att det blir här, även om själva historien utspelar sig där jag bor. Det får de bestämma. Klart att jag drömmer om att vissa delar skulle landa i Hemsjö, men det är de som gör film. Och oavsett var de lägger den så är jag övertygad om att det kommer bli en bra film.
Det tror jag med.
Ja, hur svårt kan det vara?
Hur mycket har du att säga till om i det här filmprojektet?
De har bollat själva filmmanuset, för det blir ju att skriva om hela boken till ett filmmanus. Man ska korta ner den är lång. Så jag är med liksom i tankegångarna och det är inte färdigt än, så att vi jobbar på.
Okej. Men det är de som bestämmer eller gör man det tillsammans?
Han kan ringa mig som han gjorde i förrgår. Du, jag tänker på en sak. Hur tänker Bodil här? Och så berättar jag hur hon tänker. Ja, fint, antecknat. Och så kör vi vidare. Okay. Så det är lite den dialogen vi har. Sen har de ändrat på en del i slutet, vad jag vet. Men jag tror att det blir bättre filmiskt att lägga det så. Och jag litar på dem. Så att, ja, jag är delaktig i hela jobbet, men de har slutordet, så känner jag. Ja. Bara de kör känslan av boken, att den landar i filmen, då är jag nöjd.
Kommer du vara med under inspelningarna?
Ja, jag ska också vara statist.
Ja, du ska det.
Okay. Jajamensan.
Jajamän.
Klart.
Men då kommer ju två tankar. Har du någon tanke på en uppföljare till den här första boken?
Det hade jag inte när jag skrev den första, men det gick ju ganska snabbt, så nu är ju både tvåan och trean färdigskrivna i råmanus, och Colin och Helena har också kink på att göra film av dem, så vi får se hur det blir. Men just nu jobbar jag ju med att redigera bok nummer två med förlaget. Den ska släppas till våren 2024, och trean kommer i november 2024, så hela serien är ute innan filmen kommer.
Ja, det man måste säga om Colin Nutley och Helena Bergström, att just Änglagård är ju en av de vackraste filmerna som har gjorts, både när det handlar om bildmässigt och platsmässigt, och fantastiska skådespelare, så att jag tror att du är i fina händer.
Ja, de har gjort många bra filmer alltså. Ja.
Och det roliga är ju att de jämför den här boken med en ny Änglagård. Ja. Så att de har ett väldigt stort engagemang i den här filmen. Och det gör ju inte mig mindre glad.
Nej, det förstår jag. Vilken grej.
Ja. Bara att man får loss och säga, nej, men nu blir det film också. Ja. Boken har knappt hunnit svalna förrän det...
Nej, boken har ju inte ens kommit ut när filmkontraktet var skrivet. Så det har ju SF och även Colin Nutley sagt att det här är unikt. Och jag har ju skrivit kontrakt med dem personligen. Det har de aldrig gjort heller. Det är alltid massa bolag emellan. Och, så att
hela...
Han fattade tycke för mig. Det var ju vi som började prata, och han ville ha den nära relationen och inget mig emot.
Vad fint.
Ja. Ja. Så vi har ju hört av ett par, tre gånger i veckan under ett års tid, blivit faktiskt goda vänner. Mm. Jag har skrattat och gråtit och jag skällt på honom ibland. Jag tycker han tänker fel och han skäller på mig ibland. Alltså vi har hittat en jättebra relation. En liten mentor kan man säga.
Häftigt.
Helt underbart att höra. Vi kommer att höra mer alldeles strax. 90.7 and 95.4 Pirate Rock. Maria Winsund, vi vill lära känna dig lite mer.
Vill du det?
Ja, faktiskt. hur skulle du... alltså, ditt första jobb har vi ju gått igenom.
Yes.
Ja. Men vilka andra yrken har du provat på under din livstid?
Ganska många olika. Jag har jobbat på restaurang. Min mamma drev Björngårdsvillan upp med en väninna i 10 år. Och där var det mycket bröllop och begravningar. Jag har jobbat i gatukök. Gogodansat.
Va? Hoppsan. Maria?
Yes.
Ja, du.
Upp till bevis, vill jag på att säga.
Det är dolda.
Ja, ja, okej.
Det kanske jag inte skulle sagt. Men jag har gjort mycket.
Oj, vad Colin kommer skälla på dig nu.
Jobbat med försäljning. Jobbat på lager. Mm. Alltså jag har gjort ganska mycket. Mm. Kan jag säga.
Mm. Jobbat hela ditt liv.
Ja, hela. Hårt.
Ja.
Vem inspirerar dig?
Livet.
Men du, alltså, du har ingen speciell...
Nej, faktiskt inte. Utan det som inspirerar mig, det är människor som lyckas. Jag känner aldrig den här avundsjukan, utan jag blir bara shit. Kan de, då kan jag. Så det är livet och människor som lyckas som inspirerar mig. Och djur, såklart.
Jag tänker att du inspirerar många med det här resan du har gjort nu, men också tidigare.
Jag har inte tänkt så, men det kanske jag gör.
Jag har känt dig länge och tycker att du är en jävla inspirationskälla. Och sen när du gjorde det här också så var det bara...
Ja, vad roligt att höra.
Ja, det tycker jag är häftigt.
Men jag som idrottare måste fråga, vad har du för idrottslig bakgrund?
Jag tappar Maria sin fina hållning.
Nej, men alltså... Jag är ingen aktiv person idag. Jag har ju varit väldigt aktiv med mina hästar. Jag hade ju 13 hästar som mest.
13?
Ja. Mycket mockning, ridning. Då var man ju väldigt fit. Jag mönstrade på min 18-årsdag, för jag hade en dröm om att bli minröjare inom armén. Mm. Och jag kom med och jag blev en av de tre uttagna. Men jag tackade nej för att det var för dyrt att ha hästen i Stockholm. Men jag klarade alla tester. Så att jag har alltid varit en aktiv människa, men de sista 2 åren så är jag inte det.
Men idrott har du inte, alltså...
Nej.
Nej.
Ridning, springa i skogen, renovera hus, det är krävande.
Men ingen idrott. Aldrig sitter still.
Nej, men ingen idrott så. Ja, jag var väl inne på innebandy en gång i mitt liv, men jag la självmål och sen la jag det i skiten.
Sen fick du inte vara med mer.
Nej.
Men om man ser då, alltså helt enkelt, hur ser en vanlig dag ut för en ekonomichef som driver eget, som skriver böcker, som har djur? Hur ser en vanlig dag ut för dig?
Den ser ut så här. Vid 3-4 på morgonen så jag är morgonpigg. Då börjar jag med gärna vakna. Så ligger jag i sängen och sen brukar jag gå upp.
Vid 3-4?
Ja, men jag är morgonpigg. Så vid 4-tiden är jag uppe. Mm. Och då brukar jag kanske skriva en timme eller så. Och sen brukar jag landa. Sen är det ju jobbet 7 när det börjar. Sen kör jag på till 4 med mitt heltidsjobb. Sen om min man skulle vara borta, då sitter jag gärna på kvällen och skriver. Annars så kanske jag hittar på något annat med honom. Sen har jag mina fredagar där jag faktiskt skriver. De är vikta åt skrivandet. Och är jag inne i ett flow så kan det bli hela helgen. Och då kan jag ju klämma 40-50 timmar den helgen. Och då kommer man ganska långt.
Wow.
Ja.
Jag tycker jag går upp tidigt. Här har du någon som vill värda mig.
40-50 timmar, sådär bara. Ja, okej.
Du vill ändå ha som en arbetsvecka. Kör du över helgen?
Ja.
Jag skriver handlingslistan på fredagen och det tar ungefär lika lång tid, känns det som. Så att...
Men kommer du in i ett flow då som du inte riktigt vill avbryta?
Ja. Jag är ju en sån periodare när det gäller skrivande, så jag kan inte sätta mig, som vissa säger, men skriv en kvart om dagen. Jag har inte ens kommit in i stämningen då. Jag måste få min tid. Sen när jag väl sätter mig så går det många timmar och det är inga problem.
Skriver du hemma eller åker du någon annanstans och skriver?
Nej, jag har en liten skrivarstuga på gården där det inte finns någon värme, men det finns en bastu i närliggande liksom rum. Så att jag brukar tända brasan då vid 4. Sen är det varmt vid 5 och då kan jag sätta mig.
Och då sitter du där och skriver.
Ja, jag och katterna. Ja.
Det, bara det blir ju en ny bok, alltså man ska skriva böcker i en bastu liksom.
Ja, men jag har faktiskt gjort i ordning den nu under sommaren, så att nu är den lite mer skrivarvänlig. Ja. Men egentligen kan jag sitta var som helst, bara jag har min egen plats och inte blir störd. Mm. Mitt egna rum när jag sitter och skriver. Mm. Ja, det duger gott. Termobyxorna på vintern, inga problem. Pirate Rock, the
home of rock music. Varmt välkomna tillbaka, Ed och Linda Show. Och är det dags för de 10 snabba eller?
Det är det.
Ja.
Ja, det är det.
Här har vi ju då 10 snabba frågor. Vi kommer ställa varsin fråga till dig, varannan. Och snabba svar.
Okej, okay, jag ska försöka. Mycket.
Nej, inte det kan bli tänka. Så att det kommer fullfrågor om vi vill veta mer om just de här. Men...
Okej.
Linda, varsågod och börja.
Ja, vilken superkraft skulle du helst vilja ha?
Superkraft?
Mm, vad som helst. Flyga, osynlig.
Som sagt, snabba.
Ja, men herregud. Men då skulle jag nog vilja flyga faktiskt.
Flyga? Ja. Ja.
Kunna se ner och få ett ovanperspektiv på allt. Mm. Det hade varit fint.
Fräckt.
Vilken är din värsta fobi?
Kaffe.
Varför?
Ja, det sa hon när hon kom förut när jag frågade om hon ville ha kaffe. Det är min värsta fobi. Hur är det möjligt?
Nej, men jag tycker det är... Så här kanske man inte får säga, men jag tycker det är så äckligt. Jag har verkligen försökt, för att du vet, alla ska bjuda på kaffe. Nej tack, jag tycker inte om det. Vad vill du ha då? Ja, men ge mig lite vatten. Jag har försökt med mjölk och socker och grädde. Men, alltså det smakar ju skit. Däremot doftar det gott.
Gott. Det är så gott, så gott, så gott. Ja. Ja. Ostron eller korv med bröd?
Korv med bröd.
Jaha.
Gött att höra.
Yes.
Ja, från korvkiosken i Majerna.
Yes.
Ditt pinsammaste ögonblick i livet?
Jag har många pinsamma ögonblick. För jag har bytt på mig själv mycket. Men jag kan ta ett av dem. Jag och en väninna arbetade på mässrestaurangen. Där vi serverade. Inga utbildade servitörer, men du vet, man vill ju bara, hur svårt kan det vara? Jag kan stapla så här många tallrikar. Jag tror jag var uppe i 15. Jag var så stolt. skulle in i diskrummet, precis gränsen mellan restaurangen och diskrummet. Mattan låg lite uppböjd. Jag trillar och varenda tallrik går sönder och hela restaurangen ser. Där fick jag för mitt skrytande. Det är en av grejerna som var väldigt pinsamt.
Okej, vad är det mest olagliga du någonsin har gjort?
Vill ni veta det?
Ja, det vill vi.
Garanterat.
Ja, det vill vi. Det vill bara
nu vill vi veta det ännu mer. Ja.
Okej, jag har gjort en del dumma grejer, men om vi återgår till det här, hur svårt kan det vara och om man tror på saker och ting. När jag var 18 år åkte jag till Cypern för att läsa till körkort. Jag åkte med 4 killkompisar, för jag har ju vuxit upp med killkompisar. Men jag betalade moppen en dag och bestämmer mig för att nu ska jag ut på egen hand. Kan jag med berätta?
Ja, berätta nu.
Jag hamnar vid en avspärrning där det är liksom taggtråd och det står här får man inte beträda minerat. I efterhand har jag ju fått reda på att det här är ju gränsen mellan Cypern och Turkiet. Ingenmans land. Men jag tänkte så här, det kan inte vara så lätt. Man kan inte bara sätta upp en taggtråd och sen finns minerna på insidan. Det här måste vi testa. Det gjorde jag. Jag tar moppen och drar den under taggtråden och sen kör jag.
Var du inte rädd?
Nej, men det är så lätt kan det inte vara, liksom en skylt. Jag hade ju rätt. Det kom en ny avspärrning.
Level 2 liksom. Ja. Du har överlevt första
level.
Men
det var inte hindret, så jag fortsätter. Sen kommer level 3. Då började krypa i kroppen och nu inser jag att nu här någonstans så kanske det stämmer. Men så blir jag ju sådär nästan lite besatt, så jag bara gör det, så jag fortsätter. Men då kommer jag inte långt. Då kommer en militärbil åkandes i rasande fart och stoppar mig och frågar mig liksom, what are you doing here? Och det enda jag får fram är, I'm lost. Så han slänger upp både mig och moppen på militärbilens flak och kör mig till andra sidan ön där utgången var. Så det tog mig 6 timmar att komma hem. Och jag har ju förstått i efterhand att jag ska vara glad att det gick som det gick.
Ja.
Men jag var 18 år och dum. Jag är lite smartare idag.
Och väldigt orädd, får jag säga.
Ja. 90.7 and
95.4 Pirate Rock. Ja, vi var ju mitt i de 10 snabba frågorna och så fick vi med en paus mitt uppe i alltihopa. Så att nu kommer ju nästa fråga då. Vad är det konstigaste du någonsin har ätit?
Inget, för om jag inte tycker om någonting då säger jag nej. Så att det är ingen som kan tvinga på mig någon konstig mat.
Men något konstigt måste du ha testat någon gång?
Nej, jag säger nej till sniglar och allt sånt som jag inte tycker om. Så att nej, tyvärr inte.
Men du vet ju inte om du tycker om det eller inte om du inte har testat.
Jo, men jag har många idéer när det gäller mat. Jag är kräsen, så att jag tackar heller nej för det.
Okej, helst korv med bröd då?
Helst korv med bröd, lite mostig kanske.
Vad står på din bucket list som du vill uppleva innan du dör?
Kanske en konstig bucket list, men jag har en dröm om att om jag skulle lyckas bra med böckerna så skulle jag välja lägga de pengarna man tjänar på det och köpa en herrgård någonstans på landet och få uteliggare, flytta dit, hitta någon form av program som man kan samarbeta där de kan flytta in och bo under ett par års tid så de hinner bli människor och slussas ut i det nya, för jag tycker att det ska inte finnas uteliggare och det är min dröm. Och jag har bytt uteliggare på middag. Jag har haft när jag var yngre, fick vi hem en uteliggare som bodde hemma innan han började sno. Alltså, jag skulle vilja hjälpa dem för jag tror att människor hamnar inte där av en slump.
Så fint av dig. Och ja, du har ett stort hjärta. Ja. Jättefint. Ja.
Nästa fråga. Vilken är din sämsta ovana?
Vilka frågor? Sämsta ovana.
Är det något?
Det kan nog vara att jag är för impulsiv emellanåt. Jag kastar mig ut och ibland tror jag att det hade hjälpt mig själv om jag hade kanske tänkt efter lite mer för det. Men det är inte riktigt min melodi.
Nej, och det är rätt tråkigt.
Ja, fast det hade nog underlättat en del om jag hade gjort det. Om man nu kan kalla det en ovana. Mm. Ja, kanske. Mm.
Har du någonsin räddat en annan människas liv?
Ja, det har jag gjort.
Ja.
Men det var en väldigt hemsk upplevelse.
Ja.
Jag jobbade ju som värdinna på Åby Stora Pris. Jag var ute och delade ut priser bland travhästarna. Lasse Kroner och Kurt Olsson och jag hade en middag för VIP-gäster. Jag skulle in och låsa under scenen som fanns förr, under läktaren. Jag har varit ett band och spelat där, jag kommer dit. Lokalen är tom, scenen är kvar med banderollen runt scenen. Sitter en pappa och skriker på en stol med en platt 2,5-åring i famnen. Näsan var intryckt i, alltså det var en fruktansvärd upplevelse. Hon andades inte, han var helt hysterisk. Jag rusar fram, det kommer en vakt springandes och jag ropar på honom att spring och hämta hjälp. Jag vet att det står en ambulans inne på banan. Jag får nyckelknippan kastad i huvudet på mig. Det här klarar jag inte av, jag säger upp mig och så sprang han åt ett annat håll.
Va?
Ja, men man vet ju inte hur man reagerar.
Nej, jag vet. Ja.
Men jag rusade fram till den här flickan. Hon var 2,5 år, fick jag reda på senare. Jag vände på henne, hon andades inte. Det enda jag kunde göra var att vända på henne, det gick inte göra något mer. Och sen ställde jag mig och masserade hans axlar. Sen kom det en kollega till mig. Han sprang in och hämtade ambulansen. Och under tiden jag väntade så började flickan andas. Så det är väl på ett sätt att rädda hennes liv. Sen blev det inte så bra i slutändan ändå. Hon överlevde, men med vissa skador såklart. Hon hade fått en högtalare på 300 kilo från taket som hade golvat henne mot betonggolvet. Så ni kan ju förstå själva.
Herregud.
Fruktansvärd upplevelse. Men
en bra insats.
Jag räddade ett liv.
Ja. Fantastiskt gjort.
Sista frågan. Ditt hus börjar brinna. Och efter att ha räddat din familj så kan du gå in och rädda en sak till. Vad räddar du då?
Ja, jag kommer få ut familjen och alla husdjur.
Ja.
Sen tror jag att jag skulle springa efter nässprayen.
Vad säger du? Nässprayen?
Ja, jag är beroende av nässpray.
Och du är inte ensam, jag vet många som är det. Det är det konstigaste beroende.
Ja,
men du säger du som läppglansar, smackar jämt och ständigt.
Ja, det är bättre än bara tanken på att det brinner. Ja. Då behövs det nässpray.
Är det så? Hur länge har du haft det här beroendet?
10 år, kanske.
Oj! Ja, det är bra för dem som säljer det.
Ja, hon finansierar
absolut
halva nässpraysbranschen.
Yes.
Herregud! Ja, det ser man. Pirate Rock, the
home of rock music. Ni lyssnar på Eddie och Linda Show och det är dags för dig att få bjuda in 4 personer till middag. Det kan vara från vilken tidsepok som helst, levande eller döda, spelar absolut ingen roll. Vi vill veta vilka 4 du bjuder in och vad bjuder du på middag?
Så var människor som inspirerar dig på något sätt eller som du är nyfiken på?
Okej. Ja, det är ju många människor som inspirerar mig, men om jag börjar med min barndom då tror jag att jag skulle vilja bjuda Astrid Lindgren. Hennes alltså historier. Man har ju vuxit upp med dem. Det är ju en del av en själv på något sätt.
Och världens klokaste kvinna.
Ja. Så hon skulle vara given. Sen Peder Fredriksson, hoppstjärnan.
Just det, han håller på med hästhoppning.
Han har ju varit utsedd till världens bästa. Men inte bara för det. Självklart är jag jättenyfiken på hur han har kommit så långt inom sporten. Men också hans mentala. För han är alltid den som går in sist när det är hopplandslag. Jag menar, hur nervöst är inte det? Jag tror att han är en otroligt intressant person att prata med. Så ja.
Då har vi två.
Barack Obama.
Ja, han är cool. Ja.
Jag har ju inte, alltså av alla de presidenter som har varit i USA så tycker jag att han har varit den som har haft störst hjärta. Han hade varit intressant att träffa.
Vilken amerikansk president har haft värst hjärta tycker du?
Måste jag säga det? Jag tror alla vet.
Ja.
Börja på det och sluta på Arnold.
Och det finns några fler, men han har väl ändå varit värst. Men,
Då har vi en person kvar.
Vet ni vem jag skulle vilja bjuda in?
Nej, det vet vi inte, men vi vill gärna veta.
Mig själv som 10 år gammal.
Ja.
Om man nu får lov att göra det.
Absolut.
Tänk att den här lilla skruttungen sitter där. Och jag kan förklara för henne så att hon slipper jobba så mycket som jag har gjort och gå på alla de här nitarna som jag har gjort. Det hade jag velat göra.
Men är det inte nitarna som har format det till den människan du faktiskt
är idag?
Jo,
många nitar, men vissa nitar hade inte behövt. Mm. Och sen har hon inte behövt jobba så hårt. Det kan vara lite smartare än vad jag har varit.
Okej, vad bjuder du på? Vilken mat bjuder du på?
Nu är jag ingen matfantast, men jag...
Lagar du inte mat själv?
Jo, men det är mest kycklingfiléer och lite stekt kål och du vet, sånt som går snabbt. Men om jag ska få festa till det lite så hade jag nog velat ha en oxfiléskiva och en god potatisgratäng och rödvinssås. Enkelt, lite husmanskost men ändå lite finare variant. Mm. Det är nog jag. Och sen en god panna cotta och lite färska hallon till efterrätt. Alltså det räcker.
Ja. Vad hade ni druckit?
Ja, gästerna hade säkert druckit fina viner. Jag tycker inte om fina viner. Det enda vinet jag tycker, det här skäms jag också för, men jag gillar Triaper.
Man behöver inte skämmas.
Det här 40-svinet, det gillar jag. Ja. Så att det gäller vatten. Men de andra får välja vilket vin de vill. Säkert med lite mer status och smak.
Tänk oss, är Astrid lite halvpackad där och börja, börja stöta på Barack.
Ha? Ja, det hade varit en syn. Ja. Det hade varit en syn.
Ja. Där har vi nästa bok.
Ja. Vilken härlig middag. Vilka härliga människor.
Ja.
Spännande, tycker jag.
Hur ser närmsta framtiden ut? Vad har du projekt på gång?
Jag håller ju på och redigerar bok nummer 2. Den ska vara färdig fram till årsskiftet och sen ska jag jobba med bok nummer 3 som romanuset ligger ju färdigt, så vi ska redigera det. För det blir dubbelsläpp nästa år. Sen har ju tankarna börjat att gro på nästa bok som ska komma ut 25 då. Men jag tror att jag skulle vilja närma mig spänningsgenren lite.
Alltså en annan, en ny bok, en ny...
En ny bok. Ja. Jag har en del tankar men jag är inte framme så att jag kommer inte säga något. Om ni än frågar.
Vi är inte förvånade att det är något nytt på gång.
Det är alltid något nytt på gång med den här tjejen. Det märker vi väldigt tydligt.
Ja, verkligen. Pirate Rock.
Tjena, det här är Tobbe från Nestor och ni lyssnar på Pirate Rock. Juhu!
Det är dags för lite Instagram-tips och annat. Ska vi börja med gästen idag kanske?
Ja, har du något? Håller du på med sociala medier?
Alltså, nej.
Ingenting?
Nej, lite. Alltså,
du finns ju på Instagram.
Ja, fram till när boken släpptes så insåg jag att jag måste ha ett Instagram. Mm. Jag skapade ju ett Facebook-konto för många år sedan, men jag har ju aldrig lagt upp en bild, förutom välkomstbilden då. Aldrig svarat på något. Men jag insåg ju att det här måste finnas. Mm. Så jag anlitade ju en kvinna som jobbar med marknadsföring, så hon sköter detta åt mig. Sen går jag in på kvällarna och svarar. Det har hon lärt mig hur man gör. Ibland likar jag mig själv och gör bort mig lite. Men jag jobbar på det.
Ja, vad heter du på Instagram?
Ja.
Det vet jag annars.
Jag tror att det är Maria...
Rensund
Anderskår. Ja. Författare,
precis.
Eller?
Ja, precis. Ja.
Det heter jag.
Det är ändå rätt bra att man har noll koll helt enkelt på vissa saker.
Nej, men jag är inte intresserad. Det är det som är.
Nej. Så det är inte någonting som det lägger mycket tid på då, gissar jag.
Nej, för jag tycker... Alltså både... Det är ett jättebra forum, det är inte det jag säger. Men med just det här att vara uppkopplad hela tiden. Jag har inte tid och jag blir stressad av det. Ja. Jag lägger nog hela energin på att göra annat.
Mm. Men finns det något konto på Instagram som du ändå tycker är bra, som du följer, som du kikar lite på ibland?
Nej, men jag har ju klickat på följa på många som handlar om böcker och sådana som läser böcker och recenserar. Men det är ju inget speciellt jag följer så.
Det är inte där du hittar inspiration?
Nej,
och,
nej. Inte.
Nej. Är det någonting på internet som du hittar inspiration i?
Nej, för jag hänger inte på internet. Nej.
Jag tycker det är så befriande att höra en människa som inte gör det. Det är så fantastiskt.
Ja, men jag känner mig lite old fashion.
Ja,
men
det är man ju då.
Det är man ju. Men då får jag vara det. Det finns andra som hänger där ute och som gör det bättre än jag. Så jag behöver inte engagera mig, känner jag.
Nej.
Det finns annat att lägga energin på.
Ja. Men vi har lite Instagram-tips, du och jag, Eddie. Jag kan börja. Och då har jag ett konto som jag tycker är helt fantastiskt som heter Vi som kämpar för våra barn. Och det handlar om barn som hamnar utanför samhället och som inte får den hjälpen de behöver och ska ha. Och också blir svikna av oss vuxna. Så att det är ett fantastiskt fint konto som jag tycker alla ska stötta. Faktiskt, vi som kämpar för våra barn. Hemska historier är det på det. Man kan bli lite bestört när man läser det. Men in och stötta, för det är fantastiska människor som står bakom det. Så att det tycker jag är bra.
Och jag slänger ut en grej att in och stötta eller följ Svenska Brottningsförbundet.
Oj, ja.
Bara för att Svenska Brottningsförbundet har lite roliga saker på gång. Både när det handlar om fostran av ungdomar. De har bra, för det första är träningen fantastiskt bra. Och alla kan brottas. Precis som du säger, att alla kan göra armhävningar.
Det kan alla.
Ja, och alla kan brottas. Så att in och följ, för det kommer, där kan man följa nya talanger som kommer, de gamla stötarna som har varit med länge, och följa resultaten på de tävlingar och annat som är. Har du något tips som du tycker att man ska...
Nej, vi har precis gått igenom det, att hon har inte det, ja, hon är inte där.
Inte ens något intresse så här, följ pitbulluppfödare.
Nej, men man kan gå in och följa dig, tycker jag. Så vi tar ditt konto.
Det kan man göra.
Som då är Maria Vensund _författare.
Ja.
Ja, eftersom hon inte visste det själv så upplyser vi nu dig om vad ditt konto heter. Jätteroligt. Ja. Det tycker jag man ska gå in och följa.
Men då har vi så här också. Tips från coachen. Har du någonting som du vill skicka ut till lyssnarna som något bra?
Livstips kan det vara. Det kan handla om livet. Kan handla om hur svårt kan det vara typ.
Ja, nej, men alltså det här, jag har ju haft ett motto i livet just där, hur svårt kan det vara? Och med det menar jag lite grann att man måste våga följa sina drömmar. Att man tänker positivt, att man ser det positiva i det mesta istället för att se negativt. Att det här är möjligt istället för att se, det här är så mycket problem. Att tänka positivt, följa sina drömmar och köra, jag tror att man får ett mycket rikare liv om man vågar göra det.
Och är det någonting vi har lärt oss idag utav dig, så är det väl bara kör på. Eller
kör
hur?
På. In och kötta bara.
Ja. Ja. Fråga, testa, våga. Ja. Har jag fått med mig idag.
Ja.
Ja.
Och våga eller... misslyckas, för det gör man. Men man lär sig också på det.
Mm. Man kanske måste börja där, att man ska våga misslyckas för att lyckas. Ja. Så att, nej, jag är superinspirerad och imponerad utav dig.
Vi vill tacka för att du tog dig tid att komma hit idag.
Tack. Och påminna om boken som heter Tillbaka till Hemsjö.
Eller? Ja. Yes, och jag har med mig 2 exemplar, så om ni vill lotta ut så är ni fria att göra det.
Vill vi
är de signerade?
Nej, men det kommer jag lösa nu efteråt.
Ja, ja. Så då kommer vi låta ut dem såklart. För sen, det är jättehäftigt.
Ja, och sen tycker jag att vi bjuder in oss själva till filminspelningen faktiskt.
Det kan vi göra, för vi är ju redan statister, du och jag.
Ja,
ja. Ja, vi varit
låter strålande.
Ja, precis.
Då ses vi på filminspelningen.
Yes, det gör vi.
Ha det bra,
Maria. Tack.
Tack
själva. Tack för att ni lyssnade. Ha det bra allihopa. Hej då.